Sen liksom slutet på veckan kanske man tog ett par glas vin och ett par öl när man träffade kompisar eller när vi hade middag hemma och så vidare. Och då hade jag fått ett par sådana blackouts där jag var riktigt dålig och jag blev väldigt, väldigt rädd. Det här är inte sunt och jag förstod att det här kommer sluta illa.
Det började med en flygrädsla som gärna botades med vitt vin. Sedan flög han oftare och glasen vin ökade i antal. Möt Anders Hedlund, 57 år, som blev vad han själv kallar fullblodsalkoholist.
Jag tror jag hade en väldigt frisk, sund relation med alkohol. Den tiden som jag kommer ihåg, då var det inga problem och sov. Kanske det var i 15-20 års tid. Att det var normal konsumtion eller lite mer än normal konsumtion, men ändå koll på läget. Så det är så fortsatte det faktiskt i många år och sen tror jag i samband med otroligt mycket stress i arbetet. Jag jobbar på internationellt företag och jag var egen företagare i en större grupp och satt med i flera olika styrelser i Tyskland och Tjeckien och i Amerika. Så det var ett konstant resande. Så var jag det här, jag var ju flygrädd. Så fick jag för mig då att då har jag ju orsak och ett skäl att kunna vara lite lullig när man går på planet och liksom även fortsätta ombord på planet. Och jag tyckte hela tiden jag var värdig. Jag har jobbat så hårt och jag har levererat det här resultatet och jag är så jävla duktig. Så jag var värdig på något sätt. Men så pågick det kanske något år till. Men sen började det bli för mycket. Jag började få otroliga bakfyllor och minnesluckor. Då hade jag fått ett par sådana blackouts där jag var riktigt dålig och jag blev väldigt, väldigt rädd. Det funkar ju bra. Under många års tid, relationen framförallt till vittvin, det blev som en medicin för mig som jag själv medicinerade när jag skulle prestera eller när jag inte skulle prestera eller när jag hade ångest. Och så blev det som en sorts snöboll som bara rullar på. Jag fick mer press på mig, mer ansvar hemifrån, äktenskapet, och jag tyckte det var väldigt tjatigt där, var väldigt mycket tjat på jobbet. Jag hade ingenstans att ta vägen. Så min enda riktiga vän, det var egentligen alkoholen. Min fru, Lill, hon förstod det här först och tidigast av alla. Och mina vänner och så, där, de tyckte nog ofta att jag var en ganska rolig prick. Men det var ett par tillfällen, det var någon konferens i Tyskland, vet jag, skulle hålla något föredrag och jag var så nervös och drack jag vin innan den presentationen och lite grann under och efter, och det var då jag visste att det här är inte bra, jag är sjuk. Då är det ju ytterligare kanske 6 månader eller 8 månader fram i tiden, då mådde jag väldigt dåligt, alltså hade ångest hela tiden och jag var verkligen ärrad utav min överkonsumtion av alkohol. Så hade jag ljugit så många år för mig själv och för andra att nej, jag har inte druckit idag. Nej, det här är min första öl jag tar idag. Så kanske jag hade druckit 7 öl innan. Jag kommer ihåg det var en tisdag som jag blev körd till Alingsås, till det här behandlingshemmet. Och jag var ju skakig när jag kom dit. Kom jag in där skulle jag träffa någon behandlingschef och så stod det plakat på väggarna, de 12 stegen och de 12 traditionerna, och namnet Gud nämndes flera gånger och jag fattade ingenting och jag lyssnade faktiskt inte heller så mycket på det.
Rutiner är något som är viktigt på behandlingshemmet. Man äter en viss tid, har sina möten en viss tid och allt följer ett tydligt system. Men systemet är inte något som Anders känner att han behöver följa. Eftersom man inte tycker att det är så viktigt att komma i tid till mötena eller följa systemet.
Första dagen kom jag ihåg där, då sa de att skulle vi ha morgonsamling 7:45. Och jag var ju där då kanske 8. Så frågade de mig, Anders, det börjar ju kvart i 8. Nej, då sa jag, jag var tvungen att ta ett samtal med Tyskland med jobbet. Och hon, terapeuten, bara skakade på huvudet. Och så gjorde jag det 2-3 gånger till. Alltså jag tog inte det här på allvar första veckan. Jag kom sent till föreläsningarna. Jag hade inte gjort min läxa man fick i föreläsningarna. Så sa de så här, Anders, nu har du en chans. Antingen så går du in i det här programmet nu och går på föreläsningarna och gör dina läxor och är med i alla grupparbeten. Det är verkligen som en högskoleutbildning, alltså det är hög fart framåt och det ställer mycket krav.
När Anders misskötte sig och inte följde rutinerna, eller vad behandlingshemmets personal sa, fick det konsekvenser. Behandlingschefen och tre andra kom in i hans rum och tog hans väska där en dator, mobil och en iPad låg. Nu kunde han alltså inte ringa hem, men han kunde inte heller jobba. Efter den incidenten fick Anders en helt ny syn på behandlingshemmet och dess mening.
Och då började jag förstå. Då kom jag i tid och jag gjorde läxorna. Och samtidigt med det så kunde jag också bara sova riktigt. Kanske första gången på flera år så jag sov 5, 6, 7 timmar i sträck. Utan att ha alkohol i kroppen eller någon annan tablett. Så jag tror jag omedvetet började förstå att fan, det här är ju bra. Det här är ju skitbra. Så det var en, vad jag kommer ihåg, en väldigt, väldigt kraftfull känsla. Då tog jag verkligen åt mig föreläsningarna, utbildningen och de här läxorna.
Med tiden blev Anders, som han själv beskriver, en mönsterelev som alltid var i tid och gjorde sina läxor. Anders ägnade sin tid åt att läsa AA-litteratur och plocka svamp. Behandlingshemmet gav som råd till alla att slänga allt som hade med alkohol att göra, såsom whiskyglas och vinglas. Men det tyckte Anders lät som en dålig idé. Han hade andra teorier.
Jag satte mig på tvären för jag sa mitt jobb. Jag kan ju inte ens åka till centralstationen eller Landvetter flygplats. Är det alkohol och barer? Och jag kan ju inte straffa omvärlden eller min fru eller kompisar att jag har utvecklat en sjukdom. Det var ju inte deras fel. Så jag körde en egen väg där. Jag dricker aldrig alkohol. Ibland när man blir bortbjuden på middag så hos vänner och bekanta så kanske de har köpt, titta här Anders, så har vi köpt ett jättegott alkoholfritt vin eller en fantastiskt god alkoholfri öl. Men jag har aldrig smakat på det på de här 5 åren och 7 månader. Nu jobbar jag med det här och nu har jag blivit eftervårdsledare i Ålefors stiftelsen och jag ska få vara med och hålla en föreläsning på läkarlinjen på tredjeårsstudenterna här och berätta om sjukdomen alkoholism. Det är ju ingenting som de läser om där. Och senare i vår ska vi också prata med undersköterskeutbildningen och psykologiinstitutionen i Göteborg. Det ska bli jättespännande. Det är ju ett stort problem i samhället. Slags vill jag nämna det att det är ju tyvärr väldigt vanligt att man tar återfall, alltså det vill säga att man börjar att dricka igen eller missbruka tabletter eller knark eller vad man nu har för beroende. Och där har jag gått på många föreläsningar och möten som handlar just om återfall. Ofta kan man ju tro att det är någon som har kanske sorg i familjen eller äktenskapliga problem eller man har fått något sjukdomsbesked eller någonting annat. Men genomgående där, vad jag har förstått, så är det att de som tar återfall har slutat och går på möten. Så det är ju någonting som vi som håller på och tillfrisknar, det är ju bara att försöka fortsätta och gå på möten. Så det är något som jag kommer göra även framöver. Man kan nog inte tänka att aldrig mer göra någonting. Jag vet inte vad som händer i framtiden. Men nu, där jag är nu, 57 år och min familjebildning och min relation till min dotter och min hund och mina kollegor och andra. Så trivs jag fantastiskt bra utan alkohol. Jag har aldrig vaknat de här 5 åren och sagt, fan, jag skulle dratt i mig den vina igår. Jag lovar ingenting, men ikväll vet jag, idag är det fredag så ska jag inte dricka alkohol. Och antagligen inte i morgon heller. Men man vet aldrig.